Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med! Idag kommer vi prata om reaktiva hundar och aggressiva människor. Hej till dig som lyssnar och hallå Mervi!
Hallå, hallå säger jag också. Vad kul att få prata om ett så viktigt ämne.
Ja, vad är det som är viktigt? För det här är ju också lite, det är viktigt och lite skrämmande och svårt kanske att ta på. Vad är det här med reaktiva hundar? Vad lägger du i det begreppet?
Nej, men det är, jag tänker så här, komplicerat till enkelheten. Det är en hund som reagerar med stress på fara. Det är en hund som uppfattar någonting riktigt jobbigt och känner att den måste reagera.
Och då är det med ett visst beteende då som den reagerar. Kan det vara liksom en skala från att den reagerar vänligt, om man får säga så, hela vägen till att den reagerar hotfullt?
Alltså det kan vara väldigt olika, men ofta när jag möter på hundägare som har så kallat reaktiva hundar så är det hundar som är lite mer explosionsartat, reagerar på saker väldigt kraftfullt och väldigt snabbt och väldigt ofta. Det som är viktigt här att tänka på det är att det är en hund som inte mår bra. Det är en hund som har troligen för mycket ansvar. Den kan ha haft dåliga erfarenheter som gör att den måste reagera förebyggande, snabbt, utan att tänka. Det kan också vara en hund som har en dominant ägare. En ägare som försöker att kontrollera sin hund hela tiden. Som hela tiden är på hunden. Och det kan också vara aggressiv träning. Det kan vara träning som görs med krav som hunden inte klarar av och så slår det ut i stress i andra områden. Och också viktigt att tänka på, det kan vara sjukdom. Men en sak som verkligen skapar reaktiva hundar, och jag säger inte att det är alltid så, men det är när vi tränar en hund med våld. Alltså det dolda våldet som omvandlas till hundträning. Och en annan sak är när vi har obehagliga tillbehör. Som en hund har reagerat på någonting kanske i unga år. Och så har en stryphalsband på sig. Så reaktionen i sig är ju en reaktion. Men sen så blir problemet större för att hunden får ont i nacken och får mindre luft för att den har stryphalsband på sig. Eller om det är en reaktiv hund som har såna här nosgrimmor på sig, för då gör det ont när hunden reagerar. Och smärta skapar ju mer reaktion. Det blir ju minnet i hunden blir ju ännu värre. För att den får ont helt enkelt.
Ja, och det här, är det någonting som du tycker håller i sig stadigt? Du har ju varit hundägare ändå i ett antal år. Eller hur ser du över tid på ett sånt här bekymmer eller ett sånt här beteende? Man får väl kalla det för ändå som det blir, även om det är negativt beteende.
Alltså det är ju såklart att det finns olika personligheter hos hundar som har olika känsligheter. Och om vi säger då att det är en väldigt känslig hund som bor i ett område där det ständigt är massa faror. Det är mycket rörelse som hunden inte förstår. Och kanske hunden inte riktigt känner att ägaren leder promenaden, utan det är mera hunden som har fått ansvaret. Då blir ju, när du plockar tillsammans allt det här i samma skål, så blir ju det väldigt kraftfullt och oroligt för hunden. Och är det så sen att för många som har börjat liksom traska på den här svåra vägen där hunden gör kraftfulla utfall och så, då börjar man att svara tillbaka, för då tänker människan, jag måste säga till min hund att den gör fel. Och då är det helt plötsligt att hunden reagerar på faror och sen blir ägaren den största faran, därför att hunden sitter fast i koppel, kanske till och med i obehagliga tillbehör. Och på så vis så blir promenaden, utevistelsen, extremt svår. Och sen kanske det sker, liksom smittar av sig inomhus, och bara det kommer gäster eller det händer någonting, så blir hunden, reagerar hunden väldigt kraftfullt, för att den har lärt sig att det är på det här sättet jag kan överleva.
Och vilken kedja, du brukar ofta prata om den här kedjan av olika händelseförlopp som kan gå i positiv eller i negativ riktning. Och det här är ju verkligen många observationspunkter som jag själv kan se också i när hundägare kämpar med sina hundar. Att det är mycket som vi kanske egentligen bara löser där i köket eller där vid lyktstolpen, fast egentligen är det något helt större sammanhang vi behöver förstå.
Verkligen. Alltså det finns alltid en anledning att en hund reagerar. Sen är det ju viktigt hur vi hjälper hunden när den reagerar. Vi behöver ju dels såklart jobba med oss själva, för det är ju inte konstigt om man har en väldigt reaktiv hund att man själv blir stressad och orolig när hunden reagerar. Och då kan det bli så att man börjar bli stressad och orolig innan någonting har hänt. Och då börjar man ju signalera till hunden att nu går vi på minerad mark hela tiden. Vi vet aldrig när något händer, och då kan det räcka med att det kommer ett litet löv farande och hunden bara...
Den är på helspänn. Ja. Jag tänker på i mina sammanhang och mina samtal som jag har just med dagens ämne, att apropå aggressiva människor, så tänker jag faktiskt på ett samtal, eller på flera samtal som jag har, bland annat med kriminalvården, med klienter där, och även på Mind, på självmordslinjen jag handleder där, och vi möter människor som är väl i väldigt trånga lägen. Alltså det är ju ett hotfullt läge när man känner att alla är emot en och man har inga pengar kvar, eller man har blivit avklippt från hela sitt sammanhang och ska börja om från noll. Så aggression ligger ju i luften väldigt, väldigt ofta. Och där var det bland annat ett intressant samtal som jag hade med en person som har lärt sig att vara proaktiv, apropå reaktiv, att ligga steget före sig själv, att upptäcka när käkarna bits ihop, när hjärtklappningen ökar, när knytnävarna knyts och musklerna spänns. Och den här personen kunde verkligen beskriva den kedjan som han hade då fått lära sig att koppla om eller koppla av, så att inte fullfölja den till att det exploderade. Och det är ju inte gjort i en handvändning, utan det här är ju framförallt om man då också har medicinering eller droger i sig, så är ju det jättesvårt, för att man har ju inte koll på samma sätt som om man skulle vara ändå vid sina sinnesfulla bruk, även om man då drabbas av de här aggressiva påslagen. Men han menar på att han har fått hjälp och han tränar på det varje dag.
Och jag tror att det är ju det som är det viktiga, att det är ingenting som man bara får bort, utan det är någonting som man tränar på varje dag, även med en hund. Och sen behöver man ju såklart vara medveten om hur långt kan man gå i träningen, för ofta så vill människor skynda på och ha resultat på en gång. Och så är väl vi människor också, om det är någonting. Och det som jag tänker på, till exempel med människor, då kan det vara bra att backa plocka ganska mycket och börja plocka orsaker, börja förstå sig själv. Men när det gäller hundar, då spelar det ingen roll vad orsaken är. Det spelar roll vad vi gör just nu. Men det kan vara intressant att veta varför hunden har fått de här problemen. Men det räcker med att snegla i backspegeln och sen så går man framåt. För många jag möter, de vill grotta kvar i det här. Ja, det var ett jobbigt hundmöte när hunden var valp. Ja, det var en människa som sparkade mot hunden när vi var ute och gick. Och det finns tusen anledningar. Och jag brukar säga att jag gör inte utredningar när jag utbildar hundägare. Men jag lyssnar på historien. Så att vi förstår hunden och hundens ägare bättre. Men sen lämnar vi det. Så vi grottar inte ner oss. För jag vet exakt varför en hund reagerar. Den säger jag är orolig för det här mötet.
Ja.
Jag tar ansvar. Och det är där vi ska börja jobba.
Ja, och det kopplar så an till hur jag tänker också. Att det som faktiskt kan försvåra det är när man lägger för mycket känslor i det här. Utan man kliver bort från det här känsliga och blir väldigt rationell. Du sätter på något sätt in någon form av rationella tankar och rimliga förväntningar på det som händer. Och om det går, tänka bort allt det här känslomässiga, kränkande eller allt som finns med i bagaget. För det har vi så lätt att ta tag i. Men det leder oss bara in i den här berömda rondellen. Men kan vi koppla på det rationella och gå vidare med någon rimlig förväntning och kanske några portioner logik i det här. Att okej, nu är jag här och nu ska jag ta små steg fram och bort med det känslomässiga. Det kan vara en god hjälp. Och det är helt enkelt nya tankesätt som man behöver ta till här.
Ja, precis. Och det är vi. Så när det gäller människor, ja då hjälper man ju människor att börja tänka på ett nytt sätt. Mm. Men när det gäller hunden, då behöver vi människor tänka på ett nytt sätt. Igen så handlar det om oss, inte om hunden i sig.
Mm.
För jag minns Kensos kraftiga reaktioner. Han var ju en så kallad reaktiv hund. Han kunde ju explodera från en sekund till en annan. Och jag slutade att träna honom i de här situationerna för innan jag skulle gå kurser och jag skulle minsann utsätta honom för det och han skulle lära sig att det är ingen fara och så vidare. Istället så började jag att träna mig själv i att vara lugn. Och jag kunde ofta i början känna i hjärnan, i tanken att ja, jag är lugn. Men om jag lyssnade ett steg till, då var torktumlan igång i magen. Och det kände ju Kenzo.
Mm.
Så när vi gav oss ut i den stora världen, så var ju jag fortfarande orolig för möten.
Mm.
Så jag fick verkligen börja så här. Men vart kan jag gå? Inte så här, jag kan inte gå vart jag vill. Och så här, utan mer så här, vart kan jag gå för att jag ska fortsätta att hålla mitt lugn?
Mm. Mm.
Och det ena gav det andra och plötsligt en dag tänkte jag, nu gick jag förbi någonting utan att det kändes så jobbigt.
Mm.
Det liksom kommer smygande, det är ingenting som resultat och nu blev det bra och sådär. Utan det är mer så här, ja, idag var det bra. Och hur mådde jag? Jo, jag mådde väldigt bra och jag hade tränat mig på att behålla mitt lugn och så.
Mm. Jag tänker också på att din puls smittar av sig på hunden likväl som att en människa som är väldigt upprörd smittar ju också på sin omgivning. Och det här lugnet att vara väldigt rationell och väldigt här och nu kan också göra att den personen inte får liksom att den här lilla eldloppan får brasan att brinna mer. Och det är ju faktiskt också en god tanke att när vi möter någon som är väldigt så att säga, uppjagad, aggressiv, att vi kan försöka smitta inom citationstänker vårt lugn genom att försöka vara väldigt sakliga i ett sånt resonemang. Och det är så svårt. Men har vi den rollen, om vi tänker oss att vi går in i ett samtal, vi går in i att vi kommer möta den här personen och den kommer förmodligen, apropå det här proaktiva, nu vet jag att det här kommer bli ett svårt, en svår stund och så försöker jag ska tänka på att vara lugn och jag ska försöka tänka på att vara saklig. Det kan hjälpa. Och jag har ett
ett exempel Mervi, som jag kan ta apropå det här med hur kan man vara lugn och sakligt i ett väldigt, väldigt svårt samtal. Och när människor då ringer in till exempel och mår dåligt till självmordslinjen och är väldigt blockerade. Och det bara rasar igång med massa argument och massa tankar och känslor och det som har hänt och hänt och hänt och hänt. Så kan det vara så att man kan börja med att zooma ut genom att säga att ah, men tack för att du hör av dig till oss och jag lyssnar gärna. Du, jag skulle bara vilja kolla en grej med dig för jag sitter just nu här. Skulle du kunna ta och knäppa dina händer? Och Mervi, kan du göra det nu också nu när du och jag pratar?
Ja.
Knäpp dina händer och så skulle jag vilja veta vilken tumme är överst. Är det den högra eller vänstra tummen? Om du tittar ner.
Vänster på mig.
Du har vänster tumme uppe. Och jag har faktiskt min högra tumme uppe. Vad spännande. Kan du fläta om dina händer nu så att din högra tumme kommer överst?
Ja.
Känns det konstigt eller?
Ja.
Jag har också gjort nu så att nu är min vänstra tumme överst. Och du har din högra tumme överst eller?
Ja.
Ja. Och det känns väldigt avigt.
Ja.
Och så här kan ett samtal börja för att utforska något. Helt annat, de måste släppa blicken, släppa den här kedjan av argumentation genom att de ska titta ner på sina tummar och hänga med på en väldigt liten instruktion. Och på så vis kan man för stunden få en liten omkoppling i den här situationen som är väldigt, väldigt jobbig.
Mm.
Och det låter väldigt kanske enkelt och kanske till och med kränkande att säga men så kan det inte gå. Jo, med små steg så kan vi få in en liten annan dimension i samtalet som gör att vi går i en liten annan riktning än att ta del av allt det här som den här människan har ältat och kört, apropå torktumlan, kört om och om och om igen i flera timmar kanske och flera år. Mm. Så får man en annan input i det här.
Jag tror att det är jättebra för att det är verkligen så att när det är väldigt svårt att liksom stoppa, sen såklart kommer det tillbaks gamla, men då börjar man träna sig igen och så tränar man sig så att nej men jag tänker att till exempel om man nu går tillbaks till hundägare att man alltid ser till att vara på trygga platser. Jag brukar ofta säga så här, gå inte promenad, men var ute med din hund mycket. För är du ute så kan du alltid välja, var kan jag vara någonstans? Och vad kan jag liksom ge min hund goda erfarenheter om möten som sker? Och då är det ju viktigt att vi samtidigt tänker att vi tar beslut. Det vill säga, om någon kommer mot oss, vi står på en gräsplätt någonstans och bara njuter av dagen och så. Så kommer någon emot oss, då behöver vi ta ett beslut innan hunden har tagit beslutet. Och då behöver vi bara korta upp mjukt och sen ta mer avstånd. Även om det bara är en människa som ska passera gena över gräsmattan. Det spelar ingen roll. För hunden uppfattar det som närmar sig som ett hot. Och då behöver vi lugnt jobba med det. Det avgörande är lugn. När lugn får möta lugn. Då blir det ju bra. När stress möter stress så blir det ju väldigt dåligt. Det har man ju märkt många gånger i livet.
Mm. Och varför är det så svårt då att ta den här enkla regeln när du säger att när du ser ett möte att du kortar upp och går en liten båge förbi? Jag tror att många som lyssnar nu kanske känner att det är väldigt sällan man möter hundägare med sin hund som tar den proaktiva eller den handlingen i tid, utan man tänker att nej, men det är väl inte så märkvärdigt, där kommer en joggare och jag går med ett kopplat utsträck för jag går här och där kommer en joggare, så man ser kanske inte att det här skulle kunna leda till att hunden tänker att det här är ju något konstigt som kommer flåsandes. Vad tror du är det glappar där som gör att vi inte är mer proaktiva? Är det att alltså, vi litar
det,
på...
Ja. Det är såklart ett jättestort ämne, men jag skulle vilja säga en sak som jag tänker att många människor behöver förstå. Och det är att om det är så att man inte vill ta den här bågen för hundens skull, så har man ju inte förstått hunden. Då har man ju inte förstått att hundar är hundar, utan då är man mera inne i sitt eget ego och tänker, har jag bestämt att jag ska gå här så ska jag gå här. Och det ska hunden acceptera. Det jag fick acceptera med Kenzo för att vi skulle rehabilitera honom, det var ju att acceptera hans sätt att se på världen. Och då behövde jag leda honom på ett sätt som han tyckte var tryggt, inte vad jag tyckte var rätt. Så att den här acceptansen i att det är ju inte att jag viker mig för en hund bara för att jag tar avstånd, utan jag hjälper min hund. Men många människor jobbar med den här, jag tänker minsann inte. Och en annan sak som jag ofta hör när jag, även när jag gör konsultationer, det är att ja, men jag gick i skogen och så mötte jag en och så, jag kom ju först. Och så börjar helt plötsligt diskussionen, vem kom först, vem har rätt att gå på den här stigen? Och hundarna hinner liksom, varför inte bara tänka så här, oj vilken smal stig, jag vänder så får de gå förbi. Jag kan vara snäll. Jag kan vara snäll utan att jag behöver någonting tillbaka. Och jag hjälper min hund.
Och visa hänsyn för sina medmänniskor tycker jag också.
Nej, men hela tiden, men det är superviktigt. Och en joggare vill inte ha en hund i sina ben för att den reagerar precis vid mötesögonblicket. Varför inte bara mjukt säga till hunden med lite avstånd, jag har sett någonting, vi tar avstånd. I djurens natur, i hundens natur, så är ju det här klokhet. Det är ju inte feghet.
Nej. Och det låter jätteklokt att tänka att jag hjälper min hund när jag går en båge. Jag hjälper, visar mitt ledarskap på ett fint sätt gentemot min hund.
Ja, och är det så att man inte själv har en reaktiv hund, så brukar det ju bli en del människor som tänker, då gör jag precis som jag vill, för min hund är ju ändå så himla bra, bla bla bla. Men det vi kan tänka när vi, om vi har en hund som klarar av möten, det är ju, jag kan ju alltid hjälpa den jag möter.
Ja, exakt.
Man kan ju vara snäll mot varandra, för vad vet vi om mötet? Precis. Vad vet vi om det är någon som står där och krampaktigt håller sin hund för att den vet att oj, det här är ett problem. Den personen kanske inte har satt sig in i hur hunden kommunicerar. Den kanske inte har en aning. Mm. Och så man behöver inte ha något tillbaka. Man kan bara tänka, där kommer ett möte, jag hjälper dem. Jag tänker ofta så när jag är ute och går. Jag tar lite avstånd och mina hundar, de tittar först upp på mig, sen tittar de på det som sker och bara, okej, vad bra.
Ja. Ja, jag tänker på möten med bilar på trånga vägar också. Så tycker jag tycker om när man kan hitta en liten flik så att jag kan köra åt sidan så att de andra kan passera. Och så vinkar
kommer
man
den där
lite.
Hand, exakt. Då kommer den där handen upp som säger tack.
Ja.
Den där som någonting som det klingar in i kroppen när man får den där handen som säger tack. Det är no, då känner man, när man sen gasar på igen, då känner man så här, vad skönt.
Ja.
Vad bra.
Ja. Ja, vad härligt, Mervi. Från reaktiva hundar och aggressiva människor, vad sitter du med för känsla efter det här samtalet nu, om vi avrundar?
Nej, men jag tycker alltid att vi ska tänka utifrån vänlighet, och vänlighet är också ledarskap, men det är också goda beslut. Men jag känner liksom en skön känsla i kroppen när jag får möjlighet att hjälpa någon, och jag behöver inte ha någonting tillbaka.
Just
om
det
här avsnittet hjälper någon, så behöver vi inget tillbaka. Men är det nu någon som vill skriva någonting, så blir vi ju glada.
Då är det bonus, absolut. Ja. Nej, men tack till dig som har lyssnat. Och tack, Mervi, så hörs vi snart igen.
Hej då, hej!
Hej då!
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.